Då är vi här igen då. Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 3, 2, 7.
Nej,
6. 326.
Det blir sladdrigare och sladdrigare.
Ja, det blir det.
Men
det blir inte bättre och bättre.
Nej.
Far from it.
Jag har fortfarande konstant huvudvärk. Jag ska inte tjata om min hjärnskakning.
Nej.
Men det är helt sjukt hur länge det sitter i.
Ja, det...
Men jag mår ju bra psykiskt, om inte annat.
Du, jag kommer på ett nytt segment som jag vill införa på den. Jag älskar ju att hitta på nya segment, framförallt som bara jag kör en gång. Mm. Men kallar dem för segment. Mm. Tidigare har jag haft det här som jag kallar för Ponkans promenad.
Mm.
Men det har jag valt att döpa om nu.
Det var ett svagt segment.
Ja, det var ett svagt segment. Det här kommer bli bättre.
Uh-huh.
För jag har döpt om det. Uh-huh. Och det heter Stockholms liv. Och det går ut på att då jag som inflyttad lantis ska dela med mig av mina förehavanden. Och det jag råkar ut för i storstaden.
Ah, det är intressant.
För jag tror att många av våra lyssnare, jag skulle gissa större delen av våra lyssnare bor ju inte i Stockholm. Eller ja, det är klart de inte gör det. Men,
eller utan. Ja, precis. Jag håller med. Ja, de kanske var chockade förra veckan när vi pratade om de här sadomasochist gänget som satt på Rish.
Ja, precis. Tänkte,
jävla, är det sånt som händer i Stockholm?
Alltså, nu har jag hypat det här så fruktansvärt, för det jag har att berätta idag är det är ingenting egentligen. Det var bara en liten fjösig grej som hände precis här utanför.
Uh-huh.
Gick jag över...
Ögonsätt. Och så kom en bil och tuta!
Nej, ja, precis. Nej.
Stockholm.
Då kom den Stockholmsduva. Och flög in i håret på mig.
Va? Den kom, stora afro.
Den kom så här lågt.
Uh-huh.
Och tog i så här med krona i krullet.
Ja, den trodde väl att du var ett skatbo.
Eller ett dubo. Skulle lägga ett jävla duvägg där. Otroligt obagligt. Så nu känns det som att liksom hela mitt hår är fyllt med liksom löss. Och...
Har inte de väldigt hög grad rabies?
De har väl allt de där.
Det är väl det sjukaste djuret man kan ha i håret.
Ja, så nu måste jag raka av håret. Stockholms liv.
Jingle. Ding.
Skit det.
En duva i håret.
Ja.
Du, vi pratade ju om Kina i förra veckan.
Ja, det gjorde vi.
Jag ska ge mig på kanske världens sämsta liknelse, men den ploppade upp i huvudet så jag måste dra den.
Mm.
Min yngsta kille hade pianouppvisning i söndags. Han går ju på lördagar på någon sån här musikskola.
Mm. Ding, 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 ding,
ja, han skulle uppträda då som nummer 2 på den här stora konserten.
Mm.
Och det var ett rum.
Än en ny Robert Wells.
Vi får väl se.
Det är det du hoppas på.
Det var en stor sal med en flygel och sen så var det en jävla massa föräldrar. Det stod i inbjudan att man får vara max 2 per familj och vi kom dit 4.
Varför
och,
det?
Ja, men för att jag skulle få plats.
Ah, ja, okay.
Och vi kom dit 4 och alla andra kom dit 4-6 personer, så det var ju packat.
Mm.
Först
och ni kom sent som vanligt.
Ja, ja, såklart. Så instressande, satt oss längst fram, störde alla. Först ut på den här pianokonserten var Ming.
Aha! Och nu förstår jag vart det här kommer.
Jag vet faktiskt inte vad hon hette. Namnet är fingerat, för jag vill då skydda hennes identitet. Ming kommer från Kina och var jämngammal med våran son.
Mm.
Hon satte sig då världsvant vid den här flygen och rev av Mahlers 8 med dubbelfattning. Det var helt sjukt.
Ja.
Sen var det min 6-åring. När han hade spelat klart, då fick jag en inre bild av vad som egentligen är problemet.
Är på väg att hända med världen också kanske.
Ja, men framförallt vad som är problemet med kinesiska bilar.
Ja. Mm-hmm.
För Ming spelade felfritt.
Mm.
Och det var näst intill perfekt,
mm,
men det var iskallt för mig.
Mm.
Alltså det var... det väckte inga känslor.
Nej, men det var för att det inte var din unge.
Jag säger att den här liknelsen skaver.
Och haltar.
Haltar kopiöst.
En fars försvarstal, ja, kallar vi det.
När min son spelade Pekfingervalsen, tårarna sprutade. Ja. Okej, det var en pissliknelse, jag vet. Ja. Men jag gillar inte kinesiska bilar.
Nej.
Och jag gillar inte heller när en 6-årig kinesisk tjej spelar skjortan av min son.
Nej, just det.
Du?
Ja.
Jag blandade mig i ett klassiskt bilskam häromdagen.
Jaha, det är alltid roligt.
Jag fick ett lyssnarmeddelande från en alert lyssnare som skrev att kolla den här annonsen. Och det var en annons på Blocket. Och då var det en DeLorean till salu för 105 000 kronor.
Aha, i Sverige?
I Sverige.
Aha, ja.
Den hade en ganska omfattande beskrivning.
Ja.
Och det kändes som att det här var en påläst jävel.
Ja.
För det liksom, när man läste texten så förstod man att han kan DeLorean i alla fall.
Ja, ja.
Men priset var ju scam-lågt.
Ja. Mm-hmm.
Så att mest på kul så mässade jag honom och så skrev jag bara så att jag tar den. Ring mig. Och så skrev jag mitt mobilnummer. Och då ringde min telefon efter en minut. Tjena, Stefan heter jag. Du mässade mig angående en DeLorean.
Mm.
Ja, alltså, var finns bilen? Ja, den finns här i Stockholm. Ja, och varför säljer du den och vad tänker du gällande priset? Den ligger ju ganska lågt. Jag vill ju inte säga att den var... Man vet ju aldrig.
Nej.
Alltså, det är det här som är dumma med scam. Att reptilhjärnan kickar igång och tänker... Här har jag chansen att göra ett riktigt jävla klipp.
Så det slutar med att du bara, jag tar det.
Ja, men jag sa ju, jag tar det. Och då säger han, nej du vet, jag fick den i en bytesaffär med en båt. Och jag har ingen riktig koll på de här bilarna. Och så, och den startar, men den går.
Var han bra på att ljuga, om det nu var det han gjorde?
Sådär. Nej, jag vill bara bli av med den sen. Okej, men vad har du för regnummer på den? Och var finns bilen? För jag kommer att köpa den direkt imorgon bitti. Det var ju sent på kvällen.
Ja.
Och så fick jag regnumret och adressen. Och jag har ju hela DeLorean-registret. Så jag kollade ju regnumret mot adressen.
Mm.
Vilket stämde.
Aha.
Ja, så att bilen liksom, det var rätt bil. Sen skickade han fler bilder.
Mm. Och så du kände att det här kanske är liksom... Nu händer det.
Det var någonting som hände.
Du kunde inte låta
men
mig
man
börja hoppas i alla fall.
Tokig på sig själv att man liksom... Trots att man vet att det är ett scam så går man liksom i fällan. Och då kollade jag även om telefonnumret han ringde från. Det var ett kontantkort såklart.
Mm.
Och så kollade jag den ägaren som stod registrerad. Han hette ju Stefan.
Mm.
Bodde på den adressen här i Stockholm. Och då kollade jag...
Alltså som ägde bilen?
Som ägde bilen enligt registret då.
Mm.
Och han sa att han hette Stefan.
Mm.
Men, och då kollade jag, men då hade den ägaren hemligt nummer. Eller inga telefonnummer registrerade. Vilket gjorde att jag kunde då inte... Liksom så här, ringa upp den riktiga ägaren och säga, du, din bil ligger på Blocket, stämmer det här? Det gick liksom inte. Så då skrev jag i alla fall, kan vi ses typ 8:30 imorgon bitti? Sen tog det 2 minuter så sa det pling i luren. Ja, jag har en annan köpare som gärna vill köpa bilen, så jag har dolt bort annonsen för att han ber om mitt kontonummer för att betala bilen. Och sen ska han skicka en transport från Piteå.
Ja, okej, det är nu det börjar. Liksom.
Ja, och då skrev jag bara, rutinerad som jag är, skrev jag. Du, jag betalar när jag har sett bilen. Om det inte går så tolkar jag det här som ett scam.
Skrev du det?
Ja, det var ju ett scam. Då får jag så jävla argt. En arg attack. Du kan tolka vad du vill. Bara för att du inte kan komma nu och köpa bilen så är inte det mina bekymmer. Så jag tackar för mig och så kan du tycka vad du vill. Stefan. Och då svarade jag med 3 gråtskratt-emojis. Modern som jag är. Så att någon jävel, alltså så som den här typen av scam fungerar. Jag vet ju som jag har gått i fällan en gång tidigare för många år sedan med en Wagoneer. Men de lägger ut en annons och så ligger annonsen ute i säg 20 minuter.
Mm.
Och under de här 20 minuterna så vet de att det sitter i alla fall 10 personer som har bevakning på det här ordet.
Mm.
Och att priset är så lågt så att av de här 10 som har bevakning så kommer det vara 3 som bara, det här är too good to be true. Ja. Han har ingen koll, han har bytt den, fått en inbyte mot en båt. Det låter ju trovärdigt, det är ju rätt namn i alla fall och rätt adress han säger och allting. Fan, det här, what could possibly go wrong? Ja. Och så har han sett in en handpenning på 10 000 så tar jag bort annonsen. Och så får han in 3 handpenningar, 30 000. Och sen försvinner annonsen och så försvinner kontantkortsnumret.
Just
i en papperskörj. Så han tjänat lite slant.
Det är knappt att du ska berätta hur det han gör, för nu kanske någon av våra lyssnare får det.
Ja, men det sjuka är ju att som det som jag råkade ut för, det kunde ju polisen sen, eftersom det polisanmäldes då, då kunde ju polisen spåra det till ett bankkonto och en person. Men det fanns inga resurser att leda det i bevis och du vet, göra någon handräckning, utan det bara rann ut i sanden. Det har ju gått 3 år nu typ. Men jag tycker lite synd om 1, 2 eller 3 personer som blev blåsta på pengar i förrgår.
Men jag tycker alltid att det är roligt när du ändå liksom klär på dig din poliskeps.
Ja!
Och, om inte annat för poddens skull.
Ja. Jag var ju redo. Jag tänkte, jag tar den.
Ja.
För det kan ju vara.
Ja,
men samtidigt, det var ju
det var lite
en chans på 1000.
Ja, ja.
Och på tal om det, i förra veckan så pratade ju du och jag om min ytterst mysko DeLorean-affär. Och du sa något i stil med att jag råkade ut för allt det man vill slippa när man anlitar Biddy's Highway.
Ja, precis. Och här, eller var det så jag sa?
Ja, typ. Det var, en
det var inte det jag menade.
Nej, det var lite det jag skulle komma till. Ja. För så här i efterskott så har vi har ju lite dåligt samvete. Det blev ju liksom ett syftningsfel som kan tolkas lite tokigt. Och då tänkte jag så här, inledde ju med en jävligt dålig liknelse. Jag ska ge mig på ytterligare en dålig liknelse.
Ja.
Det är lite min specialitet den här veckan.
Ja.
Om man har hittat en ny kompis, vilket vi har gjort i Biddy's Highway-gänget.
Ja, verkligen.
Liksom personer som man bryr sig om och som man verkligen gillar.
Ja.
För att man är samma lika.
Mm.
Då vill man ju också, liksom, man vill ju gilla samma saker och man vill skratta åt samma skämt och man, liksom så här, man bygger upp en relation och så håller man på och sätter en gemensam rolig jargong, som när vi träffar Jakob här i studion, vi har ju väldigt kul tillsammans liksom. Men sen så liksom liknelsen här, ibland så kan man ta någonting aningen för långt liksom. Så, och fan, har du rakat av håret? Du ser ju för jävligt ut. Ja, jag går ju på strålbehandling. Du vet, när man jag klev över gränsen. Och nu kanske jag överdriver, men vi älskar ju Biddy's Highway och hyllar dem och deras liksom, passion för att skapa någonting som är så otroligt bra som det är. Och sen sitter du och jag och raljerar över en fullständigt galen gubbe och att han skapar kaos och vill köpa min DeLorean trots att han aldrig har varit på internet i hela sitt liv. Det här var ju en unik situation och en sån där situation som egentligen bara drabbar mig. Men det du menade med att det blev kaos, det var ju för att han inte använde Biddy's Highway.
Ja, men det var ju exakt det. Precis. Ja. Hade gubbjäveln använt sig av Biddy's Highway, då hade du ju sluppit allt det här skiten som du nu råkade ut för.
Ja.
Så det var ju det jag sa.
Så att, är det någonting som Biddy's Highway står för, så är det ju smidiga affärer.
Ja, men det är precis, det är just därför man ska använda Biddy's Highway, för att slippa den där skiten.
Så det vill vi betona för sakens skull.
Ja, men det är bra.
För att vi älskar dem.
Ja, det gör vi. Ja, det gör vi.
Vi fick lite dåligt samvete.
Ja. Du, förra veckan så har jag ju berättat om att vi ska ju, att jag ska ju prata med Steve på All in Travel och snacka om hans Dakar-äventyr. Han har ju kört det här Africa Eco Race då. Och det är ju den här tävlingen som följer den gamla riktiga rutten till Dakar då. Och igår så ringde jag faktiskt upp Steve.
Vad heter tävlingen, sa du? Africa
Eco Race.
Eco Race, just det.
Så ringde upp Steve och intervjuade honom om den här tävlingen. Och det var ett roligt samtal som vi nu ska få höra del 1 av 2. För att det blev en ganska lång intervju. Så jag tänker att vi får klippa upp den. Så att ni vet alla Steve. Alltså Steve som låter så här.
Där borta, där är Monaco. Och här är min hoj. Det har gått väldigt bra för Per Enoksson har gjort i ordning all elen åt mig. Så till och med.
Så att, with no further ado, är det så man säger?
Ja.
Här kommer min lilla intervju med del 1 av min intervju med Steve.
Good afternoon, Sweden!
Good morning, Vetlanda. Vimmerby.
Tjena.
Hej, gubben.
Tjena.
Hur är läget?
Jo då.
har stimmat som fan här för jag skulle hinna med där. Så jag började redan vid 2 i natt.
Ja, vadå då? Vadå? Vad har du gjort då?
Jobbat.
Ja, men vadå börjat 2? Börjar du när du vill på dagarna eller?
Ja, typ.
Fan, mycket, vad
lyxigt. Fast nu var det ju snö och plogning så då fick man gå upp lite skapligt.
Ja, ni snö där nere?
Jajamän.
Ja, fan vad gött. Du,
ja.
Jag har ju tjatat om ditt äventyr. Jag har ju varit helt uppslukad av ditt äventyr och plågat lyssnarna med det. Men jag vet att det är många som tycker att det är skitkul. Och jag lovade ju att jag skulle ringa tillbaka till dig så att du skulle få berätta lite om ditt äventyr nere i Dakar. Vi pratar alltså om Africa Echo Race. Och jag tror att de flesta som har lyssnat på det här, de vet ju redan vad det är du har gjort och känner till Africa Echo Race. Men om du bara lite kort så här, kan beskriva, vad är Africa Echo Race?
Africa Echo Race är ju det gamla rätta Dakar, om man säger. När det blev stökigt nere i Afrika, de fick flytta över det till Sydamerika. Så efter några år så lugnade ner sig i Afrika, så då startade de det här Dakar-racet igen då, som går till Dakar nere i Senegal. Men ja, det heter ju nu då Africa Echo Race istället, för det är ju märkesskyddat Dakar då namnet.
Ja, vilket jag på något sätt tycker är lite synd. För att det här är ju det riktiga Dakar.
Ja, det är det.
Ja.
Det är det.
Men du, för dig då, hur började dina drömmar om Dakar? För att alla som liksom gillar att köra hoj och gillar att spruta grus, de har ju liksom, Dakar är ju, det är ju Everest på något sätt.
Ja, det började ju typ, jag vet inte hur gammal man var, men man var inte så gammal. Det var ju när de körde med Yamaha Super Tenere och de här hojarna. Då såg man ju det på YouTube, eller vad heter det, på Eurosport med Passan. Och när
de körde typ 200 knick, när de hade så 950 liksom.
Jajamän, och när de körde på bakhjulet där, då bara, fy fan, det skulle man göra någon dag. Alltså det... Men sen typ hela livet har ju varit alltså, så långt ifrån verkligheten och vara med i det här racet. Och sen var jag och provkörde en rallyhoj och... Ja, då var jag bara tvungen till att ha en sån.
Ja.
Och när man har en sån hoj, då måste man ju använda den. Och då är ju Echo Race är ju det som gäller då.
Ja, men precis. Jag menar, Nomad i all ära, Nomad Sweden. Men att ta den till liksom skog, det hade varit lite overkill kanske.
Ja, den är ju, allting på den är ju så väldigt dyrt. Så att man vill ju spara på hojen till... när det verkligen gäller, om man säger.
Ja. Men en sak som jag blev lite förvånad, eller jag blir inte förvånad, när det gäller dig blir man ju aldrig förvånad, men alltså, som om, alltså det är ju ett av världens tuffaste ökenrace, Africa Echo Race. Men som om det inte var nog då, så fick ju du någon idé om att du också skulle då köra hela vägen ner på hojen som du skulle tävla med. Kan du berätta lite om det, om idén och hur den resan ner var? För det är inte jag hört så mycket om.
Ja, det är så här, de rallyna jag har kört innan och tävlingar och sånt, så är jag ju alltid övertaggad när jag kommer till starten, och sen gasar man fullt alldeles mer än vad man akar. Så då tänkte jag, kör jag ner till starten så håller jag mig lite lugn där i början kanske. Så då tog jag och satte mig på rallyhojen och så körde jag ner till starten då.
Hur gick det då? Så, alltså, var den, hur funkar den att köra? Ja, den är ju till för så här långt med, men gick resan ner bra? Hur långt är det?
Ja, det är 200 mil skulle det vara. Sen satt jag och filmade lite med telefonen uppe i Alperna där i Italien. Så då blev det lite fel där, och när det började stå på Milano på skyltarna så... Då insåg jag att fan, jag är nog lite tokigt här. Så det blev väl 250 mil ner till starten.
Men det är kul, om du inte hittar från Småland till Monaco, då kan du kanske känna att hur fan ska det här gå?
Ja, nu var det telefonens fel tycker jag.
Okay,
jag satt och filmade där, och då skulle jag svängt höger och jag svängde vänster. Och då räknade jag om rutten. Så då tog han ju de här... tråkiga vägarna istället då, för att ligga kvar i Alperna och köra.
Men du, när du kom ner då, och såg liksom hela uppställningen. För det är ju någonstans en barndröm som går uppfyllelse. Man rullar in där på området. Hur kändes det liksom?
Ja, det är fränt alltså. Och när lastbilarna och bilarna där kommer. Liksom, man har ju sett de här lastbilarna. Mm. Och när man är står jämte dem, alltså fy fan vad stora de är. Och ja. Vilket ljud det är i dem. Ja. Det är riktigt fränt. Och Monaco där inne med... Tog jag ju en sväng till Monaco på kvällen när jag kom ner då. Så jag fick ett land till där. Så det blev 7 länder på en dag.
Nice. Ah, fy fasen. Men själva stämningen i... Vad heter det? Inte depån eller vad kallar man det? Inför starten
bivac.
Där. Ja, bivac. Ja, precis. Ja. Ja, hur var den inför start? Liksom?
Ja, alla går runt och skruvar med det som de har glömt att skruva med hemma.
Ja. Jag såg att ni... förlåt.
Sätter på de här olika elgrejerna och kopplar sladdar och sätter på lite klistermärken och dekaler och såna här grejer det sista då.
Men är det liksom tunnelseende och sammanbitet och jävligt koncentrerat eller är det liksom lite uppsluppet sådär?
Det är nog olika, olika personer. Jag är väl den som inte är så nervös. Jag går runt och röker lite, dricker öl och tjötar med folk och filmar.
Ja, och alla bara håll käften.
Nej, sen gäller det ju att man mutar rätt folk med så man får bra hjälp under rallyt sen.
Ja, ni var ju ett gäng svenskar och jag följde ju som er så mycket det gick på diverse olika YouTube-kanaler. Och det kändes ju som framförallt dina kanaler men att det var ganska skön stämning bland er svenskar, att ni drev med varandra lite sådär. Hur många var ni som körde? Hur många svenskar? Kände du några sen innan eller?
Ja, vi var 5 svenskar och jag kände allihopa. Det var Berglund som jag inte hade träffat innan, men man har ju sett varandra så mycket på Facebook och sånt där så, och hört stories om varandra så att man typ känner varandra och han är ju en jävla skön gubbe så att man blir ju bästa polare med en gång. Och jag och Berglund är väl de som skojar och härjar mest där, så vi höll ju på med...
Jag såg ni hällde ut olja under någon skoj.
Ja, vi skojade lite med Henrik där och likadant när vi låg på motorvägen så brukar jag åka upp till folk och så pekar jag som fan på hojen liksom. Att det är något fel.
Ja, typ
och så sitter de och tittar som fan. Vad är det frågan om? Och sen pekar man finger åt dem bara.
Ja, vad roligt. Du, en sak som jag funderar jättemycket på, det är det här med roadbook. Jag tror att det är många som undrar. Liksom, för att när man ser att man sitter, när ni sitter och fyller i de här. Behöver vi förklara vad roadbook är? Det tror jag inte. Folk vet vad det är. Det är ju det ni navigerar efter. Det är ju en rulle med anvisningar om var och när man ska svänga höger och vänster och faror som dyker upp. Men hade du kört mycket roadbook? Är det svårt liksom?
Det är jävligt svårt och sen gäller det att man kommer in i det mindsetet som den som har skrivit roadbooken har och hur han tänker. För att En del när de skriver ordboken, sådana grejer och svängar och grejer som en annan tycker, fan det här skulle ju varit med, det är inte med. Och sen kan det vara massa grejer som är med som man blir bara förvirrad att det här behöver du inte vara med för det märkte man inte ändå.
Men du, det här är en kanske dum fråga, en sån typisk tv-sporten fråga, men hur kändes det när du stod liksom på starten inför första etappen? Hur kändes det?
Ja, jag var ju taggad så in i helvete där. Och sen av någon anledning så hade de satt upp mig högt i listan där. Så jag startade ju som nummer 12. Mm. Och när man startar där framme, då är ju helikoptern med också. Så starten gick ju och när lite fotografer där så knäckte något bakhjul. Och sen kommer helikoptern och då gasar man ju alldeles för mycket. Ja, jag höll ju på att lägga mig i första böjen. Så övertaggad.
Ja. Men tog det lång tid att komma in i tävlingen då? Hur ser en dag ut liksom? Och tar det lång tid att komma in i tävlingen?
Man går upp, starten är lite olika sådär. Men emellan 5 på morgonen till 7 på morgonen startar man. Mm. Och man kan inte starta förrän helikoptrarna har kommit igång och startat. en del dagar fick vi roadbooken på morgonen. Så att man går upp, packar ihop sitt tält, slänger in lådorna i lastbilen.
Ja, för du körde ju Valemoto ska vi också säga. Eller ja. Motul Extreme heter det väl hos er, va?
Ja, precis. Ja. Nej, så då får man packa ihop sina grejer och på med utrustningen och så få i sig lite mat och sen ja, är det antingen en transport till specialsträckan eller så kan man börja med specialsträckan med en gång. Det är lite olika dagar. Okay. Sen kör man ju då i 8-10 timmar sådär.
Ja. Men hur mycket är transportsträcka och ungefär hur mycket är liksom själva...
En del dagar var det ju alltså 20 mil transport och 37, men ofta så låg ju specialsträckorna låg ju på 45 mil ungefär.
Shit.
Och så kan du ha en 20 mil transport på det.
Men du, jag tänker på i Dakar, man har ju förstått att det är jävligt obehagligt när liksom lastbilar och bilar dundrar förbi. Var det likadant i Africa Eco Race att de kom i kapper, eller hur funkar det där liksom?
Har man varit ute och snurrat lite på fel ställen eller kört för sakta, då kom ju oftast bilarna i fatt på eftermiddagen där. Mm. Och de kom ju riktigt snabbt. Mm. Och då har man ju en liten... tuta på hojen som känner av det kommer en bil och så det började tuta som fan på den och då undrar man vad fan är det frågan om nu här och sen är det bara oj bil och sen är det bara av sidan så fort som möjligt och sen kommer de och sen blir det bara helt svart med damm.
Ja, för de står bara på, om du inte har flyttat på det så är det liksom nästan lite ditt problem, känns det så?
Ja. Och en dag så gick det väldigt sakta och sen är det lite med en del sträckor är ju mer fördelaktiga för bilar och lastbilar så de kan ju ligga på som satan. Så en dag kom ju lastbil i fatt mig med och då var det något nytt ljud. Jag tänkte nu har den nog gått sönder den här tutan och sen tittade jag bak och då är det en lastbil som kommer där bara full gas.
Ett monster liksom.
Ja. Ja, de är satan vad de kör lastbilarna så det är bara vrölar när de åker förbi.
Hur är sammanhållningen mellan er som kör? Dels mellan liksom, internt mellan er som bara kör hoj men också mellan hoj och bilgubbarna liksom.
Bilgubbarna de håller sig för sig själva. De skruvar ju hela tiden.
Ja.
Så det är ju hojfolket som hänger ihop. Så vi är Malimoto och vi är ju ja, vi hänger ju och tjötar och grejar hela tiden. Och sen proffsen då, de tycker väl det är lite tråkigt hos sig. Så de kommer också till oss hela tiden och tjötar skit.
Ja, kul. Lite som på Hultsfred, man går emellan och snackar lite.
Ja, precis.
Dålig liknelse.
Polterras och Navbaggen och de var ju hos oss hela tiden.
Ja, vad kul. Ja, för Paul Terras, han körde för Yamaha-teamet, va, såklart. Med sin
tenor,
ja. Hur gick det för honom? Jag minns inte faktiskt.
Han vann 700-klassen.
Ja, jo, det förstår man ju. Men totalt så kom han väl också ganska bra, va?
Ja, han var ju där i toppen som han var.
Ja, fränt. Men du, för dig då, hur gick hojen? Hade du några problem? Jag vet ju att du älskar inte att skruva.
Nej. Så Jesper, min kompis där, han fixade ju allting med hojen och servade och den och sådär. Så att den gick kanon. Alltså den, inga problem överhuvudtaget. Och sen hade ju Eng Racing gjort fjädringen. Så den var helt grym. Alltså den räddade ju livet på honom. Alltså.
Ja, jo men han är lite för trollkar. Han är nästan lite sådär Gandalf inom liksom fjädring och... setups för krossar och enduro.
Ja, man ligger i öknen där 100-140 blås liksom och allting ser helt platt ut och sen rätt vad det är så bara wow, så har du liksom airtime där på en 20 meter och då gäller det att man har bra fjädring som tar det här.
Vad gör man med hojen när man kommer in efter en dag liksom? Varje natt då? Vad är man går igenom liksom?
Ja, jag som körde rallyhoj då och Jesper som har skruvat så jag bytte bara luftfilter.
Ja.
Och sen var det bra med det.
Ja, gött.
Så näst sista dagen då sträckte jag kedjan bara för att jag skulle göra någonting.
Ja, ja, bra. En annan grej som jag funderar på. Ni åker ju genom ett helt magiskt, jag menar ni är i Afrika. Hinner man njuta något av naturupplevelserna eller är man för koncentrerad på att köra? Liksom? Hinner man uppleva det man flyger igenom? Liksom?
Det är vissa dagar så åker man ju bara och lallar liksom, och tittar och filmar och grejer sådär. Och sen kommer man på att fan, jag har ju, rejsar ju här med, så då gasar man som satan. Så det, för mig går det lite upp och ner. Mm. De andra tror jag i toppen där, de ser ju ingenting. Nej. Liksom, utan men det blir mycket tunnelseende.
Ah.
Sen ser man ju hela tiden med när man åker genom de här canyons. Det är ju liksom på film. Och man, det var någon dag där kom helikoptern och det är kameler. Så jag liksom upp på sadeln, kör på bakhjulet. Och så har jag kameler precis jämte mig på ena sidan. Och så helikoptern på andra sidan. Och det är, ja, satan vad fint det är.
Och då helt plötsligt befinner du dig i den situationen som du som sjuåring satt i soffan och tittade på med farsan.
Precis.
Fan vad coolt.
Jag pratade med min kompis i Grekland där och han sa det bara, fy fan vad fränt, jag såg dig på Eurosport. Jag bara, vad sände de dig? Ja, för fan, de sände det där på Eurosport när du körde på bakhjulet.
Ah, fan vad kul.
Så den som försöker hitta den filmen, ja, där, för det är ju... att man är den som man såg där, det är, man har inte fattat än liksom redigt att jag är den personen.
Nej, men precis.
Och där bröt vi.
Ja, där bröt
den här intervjun. Ja. Långrandig. Du gillar att snacka och det gör han också.
Ja, to be continued. Nästa vecka får ni höra slutet på den här fantastiskt roliga intervjun.
Spännande.
Ja. Fortsätt. Nej. Nu har jag pratat så mycket så
jag har ju problem.
Ja, jo.
Jag har ju ett helvetes problem, ska jag säga.
Ja.
Och nu, idag, när vi poddar. Mm. Det kan vara så att det ligger på UPS för utkörning just nu. Och att jag missar den här utkörningen.
Jag hatar UPS så mycket. Jag ska inte gå in på det.
Nej, det var ju en fin framtida sponsor som rökte.
Jag kommer aldrig att jobba med dem.
Idag kommer i alla fall mitt frontrunner.
Nej, förlåt. Jag hatar inte alls dem. Det var ju hans kioskägare som är UPS-ombud som jag hatar.
Ja, du gjorde en sån här klavertramp.
Ja,
gjorde
för
med
det
Billis
var inte alls UPS-problem. Förlåt.
Idag så kommer i alla fall mitt frontrunner takräcke plus vattentankar som ska sitta på taket. Såna stora vattendunkar liksom med någon tillhörande slanganordning.
Mm.
Ytterligare så här lastanordningar. Mitt upptop-räcke till flaket plus skidhållare har kommit och hållare för bensindunkar har kommit.
Mm.
Och taktältet ska jag ju hämta också nu. Så att liksom innan den här veckan är slut, då börjar den stora liksom monteringen av min nya Overland Ram.
Mm. Nästa vecka eller?
Ja, det är slutet på den här veckan, sa jag. Men det gick inte riktigt fram. Nej. Vi sitter ju så långt ifrån varandra, en meter.
Ja, hjärnskakning.
Men den här monteringen som, det är liksom, ja, det är här mina problem nu börjar, därför att, och det har jag sagt förut, men samma sekund som jag sätter på det här takräcket och taktältet så kommer jag inte längre ner i garaget.
Nej.
Det vill säga innan fredag så måste jag ha en ny bil.
Vi ska säga att det är onsdag idag alltså.
Ja.
När vi sitter på där.
Ja, så innan fredag måste jag ha en ny bil.
Ja.
Och aldrig har det varit svårare. Speciellt eftersom...
Och aldrig har du varit mindre intresserad av att grotta ner dig heller, känns det som.
Jag
du har inte haft någon ork.
Jag har inte haft ork.
Nej.
Hjärnskakning.
Ja. Tänk om bilintresset skakades ur dig. Du är inte intresserad längre.
Det ligger kvar i porten.
Ja.
Men det sjuka då, det är ju att mina ungar, mina älskade jävla barn, de har ju börjat förstå hur viktigt det är med balla bilar.
Aha, ja. Alla tre?
Alla tre.
Mm.
För vad jag än visar för dem, då skriker barnen bara ut. Bara, nej, pappa. Det där är ju en vanlig bil.
Vad roligt att du ändå liksom blandar in dem i liksom dina bilfunderingar.
Ja, det har jag ångrat mig.
Ja.
Det är ju jättekorkat.
Ja. Har de olika preferenser? Är de liksom, tycker de samma? Eller liksom...
Ja, de vill ha stora bilar.
Ja.
Allihopa. Eller balla bilar.
Ah,
liksom. Okay. Vi kan inte ha en sån där. Det där är ju en vanlig bil.
Mm.
Den där vill inte jag bli lämnad i skolan.
Nej, just det.
Bortskämda.
Så inåt.
Ja.
Mm.
Men då har jag ju satt upp en del krav på den här bilen som jag, du måste köpa. Nummer ett så
tycker
måste
jag
den vara...
lite krav på barnen istället.
Men ja, det har jag också. Men nummer ett är att den måste vara fyrhjulsdriven. För jag vägrar sitta fast i en snödriva i vinter. Nummer två så måste den vara hyggligt rymlig. Och för jag vet ju hur mycket skit jag ständigt fraktar omkring. Typ möbler, skridskor, barnväskor och så, allt sånt där. Så en kombi eller en halvkombi eller en SUV måste det bli. Och nummer tre så måste den vara sjukt bränslesnål. För liksom, eftersom jag går alltså helst en elbil eller en hybrid. Eftersom ramen drar typ 2 liter milen så vill jag komma ner på i alla fall en halv liter. Eller ingenting alls. Nummer fyra så måste den ha 4 dörrar eftersom vi hela tiden hoppar in och ur bilen. Det går inte med någonting annat. Och nummer fem, den får kosta max 300 000, helst mindre, eller helst mycket mindre, för jag vill inte ha någon finansiering på bilen. Den här bilen kommer för mig vara oengagerad, känner jag. Så att, då vill jag inte liksom, jag vill inte knyta upp med någonting. Jag vill bara ha den och kunna sälja den enkelt liksom. Och slutligen, nummer 6, så måste den ha vinterdäck. För jag vill inte börja med att lägga 5, 10, 15 000 spänn på liksom nya däck.
Det är ju både ett svårt och enkelt problem där, känns det som. För att de här kriterierna finns det ju ganska mycket av på Blocket.
Ja, men det är så jävla tråkiga
bilar. Ja, det är det.
Och barnen strejkar. Och jag också, i viss mån.
Jag kom på en idé nu. Vad du ska köpa. Men fortsätt.
Nej, men vad tror du att vi som då praktiskt lagd familj landar i?
Har ni landat i något? Det är ju
nej, det går inte,
det är omöjligt.
Det är som en sinnessjuk familj ska göra den här bedömningen. Det enda som alla kunde enas kring, alla sa så här, ja men det där är en sån bil vi ska ha. Det var då en 2018 års Dodge Challenger. Alltså en trång, tvåhjulsdriven, törstig kupé med krångligt insteg och bara sommardäck.
Nej, det går inte.
Men priset var ju rätt. Den kostade 270 000-ish. Så det tog ungefär ett dygn, så hade jag liksom rationaliserat bort alla våra behov och kommit på en massa bra argument till varför vi egentligen borde bara ha en sommarbil på vintern. Så att en Challenger ska det bli, tänkte jag då. Och så jag åkte ut och kollade. Vadå? Provkörde och bara så fick jag kalla fötter. För det är det jag vet inte. Jag kan inte bestämma mig.
Jag ska hjälpa dig, för jag kommer på precis vad det är du ska ha.
Ja, men jag har ju köpt en bil.
Ja, du har köpt en bil. Ska jag säga innan eller efter vad jag tycker att du skulle borde ha köpt? En bil som går att overlanda lite. Åtminstone lite så ganska, du skulle väldigt enkelt kunna få den att bli ball. Det är en hybrid. Den är billig. För att varumärket har...
Du säger Mitsubishi Outland.
Ja, exakt.
Men den är så jävla tråkig.
Ja.
Men jag säger inte emot den.
Nej, det hade varit ett bra köp för dig och din familj, kan jag säga.
Gud,
vad spännande. Vad har ni köpt för vansinne?
Vi har ju pratat om det här förr, men jag har ju åtminstone försökt att införa en sån här cool down period. Så att på kvällen efter att jag hade provkört Challengern så började de ju då på nyheterna tjata om att den här köldknäppen och snön som är på väg. Och då fick jag ännu mer dubier. Så jag gick tillbaka till Blocket och kollade om alla bilar som jag hade liksom satt ett bokmärke på. Det var ganska många, kan jag säga. Och en väldigt spretig lista. Och då kände jag bara så här, nej, nu kan min familj dra åt helvete. Det är ju jag som bestämmer.
Det enda jag bestämmer
i vår familj, det är vad vi ska ha för bil. Och de ska inte lägga sig i.
Nej.
Och då så tänkte jag så här, jag får väl köpa en anonym, tråkig, bränslesnål bil över vintern. Så då köper jag den utan att fråga någon. Så att då i förrgår kväll så åkte jag över till Kungsholmen, köpte en anonym svart, halvrymlig, 4 dörrars, fyrhjulsdriven, vinterdäcksskodd hybrid som heter då Lexus NX300H.
Från
2015.
Bra köp.
Den är värderad till 225 000 och jag köpte den för 190 i kolmörker av en ryggskadad lärare.
Av en ryggskadad ryss.
Och i morse när jag tvättade bilen så upptäckte jag en massa skönhetsfel på den. En små dörruppslag och en liten repa och så här små grejer.
Stockholmsbil.
Stockholmsbil. Och sen körde jag den då hela dagen igår och insåg, också att det näst efter min första bil, en 76a Passat, är kanske den tråkigaste och mest anonyma bil jag ägt i hela mitt liv. Mm. Och till råga av allt så mötte jag upp Alex som vi träffade på mässan uppe i Sundsvall. Han som körde omkring i den här Landcruisen, mörkgråa med takräcke och
ja, just det.
Ser ut som insatsstyrkan, SWAT Landcruiser med extra ljus och Pelican Case-lådor och snorkel och antenner. Och
då... passus! Ja. Jag fick ett sms från vår poliskompis Martin igår. Ja. Han var och tränade med piketen. Närstrid. Fortsätt!
Närstrid?
Ja, kan
kallades det närstrid?
Jag kallar det närstrid.
Ja. Vad kallar han det?
Hur man dödar folk på nära håll, skrev han i smset.
Men då, där och då när jag hade Alex och hans Landcruiser i backspegeln så insåg jag att jag hatar min nya bil.
Nej,
jo,
sluta nu.
Nej, men jag avskyr den.
Jag ska googla bara exakt. Är den 2015, sa du?
Nej, men jag kan ta fram den. Jag har den i telefonen. Så här ser den ut.
Ja, det är en sån där.
Scrolla fram så får du fler bilder.
Men det är fulare än min bil.
Ja, lägg av. För fan. Alltså jag känner mig som en paddelspelande revisor.
Jajamän.
Jag kommer att ge den här bilen en vecka till. Mm. Om den inte på något mirakulöst sätt kan omvandla eller omvända mig eller om förbrukningen på 0,45 liter per mil, vilket är en fjärdedel av vad ramen förbrukar. Och om det får mig då på bättre tankar så kanske jag har en tag. Men
det var väl en laddhybrid, va?
Det är en laddhybrid.
Den kommer ju dra ännu mindre, för ni kör ju så lite. Alltså den kommer gå
eller
på el.
Eller laddhybrid. Nej, det är en sån här... Det är ju samma Toyota-system.
Just det.
Så att motorn laddar
elmotorn. Jag fattar
fortfarande inte hur det där funkar. Men om jag har samma hatkänslor för den som jag har idag, alltså då kommer jag tokrekonda den och plåta snygga bilder och lägga ut den där på annons om några dagar.
Mm. Alltså, var det så illa? Du kände att det var ett felköp?
Ja, det var ett rejält felköp.
Ja, men, då...
men problemet är att det finns ju ingenting annat. Alltså, för mig... Det är så här, för mig att köra en sån här bil, det är som en kabaretransvestit som tvingas gå omkring i en grå terrylenkostym. Jag måste liksom ha...
Ja, men väldigt bra liknelse, tycker jag.
Måste jag ha i en bil.
Flamboyant!
Jag måste ha en plym av fjädrar.
Ja, och färg. Och
färg och form.
Här kommer
jag! Ja. men problemet nu då, det är ju att om jag... inte behåller den här bilen och säljer den, då har jag ju samma problem om två veckor.
Ja.
Men
måste du synas jämt då?
Men det handlar inte riktigt om att jag måste så
Nej.
Platt är jag ju inte.
Jo.
Men det är någonting...
Det är som en spätta.
Det är något så själlöst. Mm. Och då tänker jag så här, ja, men jag får väl köra en Challenger i vinter. En tvåhjulsdriven Challenger.
Lycka till när ni ska upp till Åre med den.
Men vi ska ju ta ramen till Åre. Ramen har
ja, den går ju in där. Ja. Men vet du vad?
Nej.
Det här med anonym bil, det behöver faktiskt inte vara så dåligt. Och det kommer du märka nu i det jag ska prata om.
Berätta.
Jag ska nämligen prata om seriemördare.
Oj.
Och vad de kört för bilar genom åren.
Nej, vad spännande.
Ja, det kan väl vara lite kul.
Ah.
Ja, eller hur? Ted Bundy, vet du vem det är, va?
Ja, mycket väl.
En av USAs mest skrämmande seriemördare, kan
ja,
vi säga.
Ja.
36 bevisade mord har han ju på sin lista.
Mm.
Men vissa brottsexperter, de hävdar ju att han var ansvarig för över 100 fall.
Av försvunna
personer som han aldrig, men som inte gick att bevisa. Men ja, han var ju flitig. Och han började ju ha ihjäl folk 74.
Mm.
Och de fångade ju honom 75.
Förstå vad han låg i.
Ja, och det var ju efter ett av hans offer lyckades ju fly där. Men så på bara ett år så lyckades ju den här dåren ta död på en väldans massa stackare då.
Det är rätt många per månad.
Ja, det blir ju det. De avrättade honom sen då.
Mm.
Men det som är lite intressant var att han då körde omkring en vanlig Volkswagen Bubbla, en Beetle hade han.
Det är sant.
Ja, det cruisar han omkring med.
Känns inte som en seriemördarbil.
Nej.
Men... tills man säger det.
Ja.
Då blir det en seriemördarbil.
Ja, men precis. Uh-huh. Och det är det här jag ska komma till. Att anledningen var ju såklart att det var ju en väldigt vanlig bil på den här tiden.
Uh-huh.
Och den väckte ju ingen misstanke överhuvudtaget.
Nej, så var det.
Ja.
Kanske tvärtom så skrek den bara att det här är en
den är en väldigt typ. Snäll.
Ja, snäll.
En väldigt
typ.
Snäll bil. Ja. För att han använder ju...
Titta, här kommer en väldigt snäll seriemördare.
Här kommer en väldigt snäll person. Ja. För att han använder ju den här bubblan då för att locka till sig sina offer genom att låtsas att han var skadad. Han var skadad. Att han hade så medicinska problem då. Ja. Och sen så fångade han in dem och hade ihjäl dem bara.
Va? Ja. Inte i bilen, va?
Nej, men han körde väl iväg med dem.
Hade han en trasa med klorofyll?
Det tror jag. Mm. Klorofyll tror jag inte, för det är sånt som gör gräs grönt. Och
aha, ja. Vad har man då? Kloroform?
Vad heter det? Kloroform. Ja, just det. Mm. I slutet på 70-talet, då var ju New York, det var ju en jävla mess bara.
Mm.
Och det var ju sjukt hög.
En smält degel av dynga.
Ja, men verkligen så. Brottsligheten var ju enormt hög och det var liksom pöben som styrde staden nästan. Mm-hmm. Antalet kriminella gäng var ju löjligt hög och crack och det var ju lika lätt att få tag på som vanliga cig nästan i slutet på 70-talet.
Ja.
Och i den här soppan då trivdes en galning som hette Son of Sam.
Son of Sam har inte hört
det. Jo då, det har du visst. Bakom det här smeknamnet så hittar vi en viss David Berkovich som 1976 och 77 dödade 6 personer och attackerade ytterligare 7-8 personer, tror jag.
Mm-hmm.
Och hans metod var ganska enkel. Han gillade nämligen att skjuta människor i mörka gränder.
Oh, wow.
Eller attackera unga par i parkerade bilar.
Oh, fy, verkligen. Ja, i skräckfilmsscenario.
När man har det liksom som mysigast så bara dyker han upp och bara pop, pop!
Oh, fy.
Ja. Och i början så hade polisen ingen aning om vem den här Son of Sam var då. Och därför...
Varför har man inte hört talas om honom?
Jo, men han är lite känd, Son of Sam.
Aha, okay.
Ja. Det är väl för att vi inte är så pålästa kanske. Om just
det här är ingenting som
lockar. Det är väl ett sundhetstecken kanske.
Ja, verkligen.
Ja. Ja. Men de visste inte vem det var som begick de här morden då. Men när de fångade honom då, då avslöjades det att han var en gravt mental instabil person. Det är kanske inte så konstigt då.
Det är väl på något sätt ett kännetecken för alla seriemördare.
Ja, kanske det för sig. Men under sina
blod... Den här seriemördaren var unik. Han var gravt mentalt störd.
Ja. Men under de här blodiga räderna som han gjorde då djupt i hjärtat av New York City så använde han sin gamla Ford Galaxy från 1963.
Oj.
Den känns lite mer...
Den är ju en väldigt snygg bil.
Ja. Och eftersom bilen också var ganska gammal då och tämligen vanlig så väckte ju inte den heller någon större uppmärksamhet, vilket hjälpte honom att dölja sina brott under en tid då, som sagt. Men en av de här lite modernare seriemördarna, det är ju han Joel Rifkin som de fångade 93. Kommer du ihåg han?
Nej. Jag känner att jag är helt nollställd när jag kommer till seriemördare.
Nej, men hans fall är lite intressant eftersom han jobbade ju med så här markentreprenad.
Mm-hmm.
Och han använde ju liksom sina arbetsplatser för att gömma kropparna.
Oj.
Så när polisen då började kolla upp de kontrakt han hade, då hittade man ju de här liken på olika arbetsplatser, liksom byggarbetsplatser.
Ja, han kunde ha liksom lagt ner och helt cement.
Ja, men lite så.
Här är ett hus, en husgrund.
Ja, precis. Och då fick de ju kon på den här jäveln. Och de fångade ju han då när han körde runt sin Mazda pickup, hade han, från 84.
Oj.
Med en död kropp på flaket.
Va?
Ja. Jag vet inte varför jag skrattar, det är ju fruktansvärt. Men efter gripandet så var Rifkin hur som helst väldigt samarbetsvillig och försåg polisen med detaljer och kartor över alla sina 17 offer som han hade.
17 stycken? Men det var en riktig mäxarbil han åkte omkring.
Ja,
vilken
riktigt.
Delstat var det här då?
Det
måste ha varit Kalifornien. Man åker inte
runt i en massa fickes. Nej, det känns som att det var det.
Ja.
Han dömdes i alla fall till 203 års fängelse.
Okay.
Ja. En annan dåre som har 33 bevisade mord på pojkar och unga män på sin meritlista var ju John Wayne Gacy. En av de farligaste seriemördarna som någonsin levt, enligt många. Då. Trots att han inte har kanske haft ihjäl så många. Men han var vidrig på många andra sätt. Från början av 70-talet till 1978 så cruisade han runt i de lite mer shady stadsdelarna i Chicago och på jakt efter unga pojkar som han mördade dem. Och han använde flera fordon. Men när han grep så hade han en svart Oldsmobile Delta 88 från sent 70-tal. Det känns väl kanske som den mest så här seriemördare kompatibla film.
Vad snyggt.
Ja, snyggt säger du. Ja. Han valde den kanske framförallt för att den har ett väldigt stort bagageutrymme.
Ja. Mm. Det är det man tycker. Man tycker ju vänar. Det är ju ingen som har kört vän hittills. Ändå så ja, känns nej, ju vänar väldigt seriemördare.
Ja, ja. Men en läskig detalj med honom var att Gacy, han arbetade som clown på födelsedagsfester.
What?
Och det var där som han många gånger valde ut sina offer. Och när de fångade honom, då kallade de pressen honom för The Clown Murderer. Läskigt va?
Är det kanske därifrån som mördarclowner liksom...
Killer clown.
Där slog de igenom på något sätt.
Ja, precis.
De fick sin en spokesperson.
Ja. Men en av de mest kända seriemördarfallen från mitten av 1900-talet, det var fallet med en person som kallades för Acid Bath Murderer. Så kallades på 40-talet så chockades London av rapporter om sexmord som någon utförde på ett särskilt grymt sätt.
Acid Bath.
Ja, nej, men den här personen, han sökte efter rika människor. Mm. Och så lärde han sig om deras vanor och livsstil. Och sen mördade han dem. Och så gjorde han sig av med kropparna med hjälp av svavelsyra i ett badkar.
Fy.
Ja, på 40, ja.
Måste fräsa
mycket. Och John George, som han hette.
Jag har så svårt att se riktigt ifrån. Men är det som en så här propplösare man häller i avloppet, fast deluxe? Så att det liksom blir så vitt skum av allting.
Ja, men du fyller väl upp badkaret med svavelsyra och sen så ja, precis, det blir väl bara fradga kvar liksom. Ja, det blir väl liksom.
Intressant.
Ja.
Jag undrar var man köper den mängden svavelsyra.
Ja, det vet jag.
På 40-talet i London kanske.
40-talet var ju bara gå på apoteket.
Ja, liksom. Så jag vill ha ett badkar med svavelsyra, tack.
Ja, men det känns lite så. Men John George, han använde sen deras pengar och förfalskade dokument och sålde deras värdesaker. Och när de till slut fångade honom, då körde han runt i en lyxig Alvis TA14 som han hade köpt för alla sina stulna pengar.
Jävlar. Kunde han inte bara stulit en bil från någon av dem?
Jo, det kan man ju tycka. Det kan man tycka. Ja. Så det var lite...
Vad hette den där seriemördaren som låg i bagageluckan på en Caprice
och sköt folk.
Ja, som hade liksom byggt om så han kröp in via baksätet.
Ja, det var inte heller för så länge sedan.
Det var också, det kändes väldigt omständigt sätt att ligga i en sedan och med ett ombyggt baksäte.
Ja.
Och kunna liksom ligga som en krypskytt ut ur bagageluckan. Otroligt.
Caprice-mördaren kan vi kalla
honom. Ja.
Det är om det.
Varför var det inga vänner på listan?
Det har inte jag
någon
aning om.
Det är mera våldtäktsmän.
Ja, det är nog det.
Ja, så, där har vi det. Visst känns det som att vi lever i en tid där det ploppar upp väldigt mycket många nya små passionsdrivna bilföretag. Alltså, kollar man på Insta, här var ett nytt bilföretag. Alltså mikrofabriker som gör extremt 100%. Nischade produkter. Såklart en massa lyxökare inom elbranschen.
Mm.
Och 90% av de här klarar sig inte eftersom det kostar astronomiska summor om man ska liksom skala upp verksamheten.
Mm.
Men ibland stöter man på ett företag som liksom man inte riktigt kan sätta i ett fack. Och jag kan inte bestämma mig för om det här är ett genidrag eller om det här är en usel idé. Så jag tänkte att du skulle få hjälpa mig.
Mm.
Det är ett företag som heter Exomod Carbon. Exomod Carbon. Man utgår alltså från nya Challengers.
Mm.
Det är en ganska snygg bil.
Ja, det får man verkligen.
Och för att vara en modern bil så är den ju snygg.
Mm. Har du mejlat mig eller ska jag gå in och kolla?
Jag har faktiskt inte orkat mejla.
Vad heter de då?
Exo.
Med X.
E-X-O.
Exomod.
Det står alltså M-O-D.
Ja. Mm.
Carbon,
okej.
Okay. Mm. Ja. Och självklart så utgår man från så här Hellcats, ja, top of the line, Hellcats.
Mm, mm.
Sen ersätter man karosspanelerna med en ny kaross, fast man utgår från liksom grundstommen på Challengern, det vill säga vindruta, tak och sådär. Men man ersätter alla karosspanelerna helt i Kevlar, som då till 95% ser ut som en 68 Charger.
Alltså, ja, de är 68 Chargers baklysen också här.
Ja, den är extremt väl gjord. Men karosslinjerna har liksom någon optisk glitch, om du frågar mig. Där de sista 5%s snygghet,
gud vad det är,
inte finns där.
Vilken jättebra, jag kan inte heller avgöra om jag hatar eller älskar det här.
Ska jag se vad som är fel på den? Den har lite samma look som nya, den här elektriska Muscle Dodge. Den här...
Ja, det här var
vad den nu hette.
Ja.
Men det som stör, som är en sån här ständigt återkommande
grej. Det är ett konstigt giftermål.
Men det är ett konstigt giftermål, men den ser lite för svulstig ut över liksom höfterna. Och sen så är vindrutan, liksom, den har ju Challengers liksom, lutning på vindrutan som gör att den, ja, det blir lite för... Att den, den är snygg som satan och eller, ball. Eller?
Eller, det, precis.
Jag kan inte sätta fingret på det.
Jag är inte så förtjust i de här jätteluftintagen på huvudet. De kändes inte så
ja, de är lite
snyggt
kantiga.
Gjorda.
Nej.
Samtidigt kan man gilla liksom Chardiers luftintag. Gud vad svårt. Nej, jag kan inte svara på om det här är bra eller inte.
Nej. Men man kan ju inte låta bli att verkligen gilla det. Och så,
det gör jag
som
ju såklart.
Gjuter upp högkvalitativa liksom kevlardelar och så kan man få en 68 Charger.
Mm, det är intressant att de låter den ha två stora avgasrör där bak då, trots att det inte kommer någonting ur dem.
Men är du helt puckad?
Vadå?
Den bygger ju på en Hellcat Challenger. Är det något som kommer ut där bak så är det avgaser.
Ja, men vad dum jag är.
Du tänkte på den nya el.
Ja,
men den ser ju ut som den nya el chargen.
Ja, nej, men då gillar jag den inte alls.
Nej, den är väldigt lik den,
ja,
eller hur?
Ja,
fast den är lite mer lite äldre.
Nej, det här är en dålig idé.
Det är det. Den är nästan skitsnygg, men i och med att den nästan är skitsnygg, då blir det nästan tvärtom.
Ja.
Eftersom den inte är 100, då funkar det inte.
Nej.
Och också en original Hellcat Challenger är ju inte ful, tvärtom.
Nej, men det blir så jävla konstigt att försöka gifta två bilar. Ah, nej.
Det känns som att man bygger ett koncept på en väldigt smal idé.
Ja, precis.
Ja.
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 Du, Bilsport och MC.
Ja.
Jag skulle bara vilja påminna våra lyssnare om att de ska gå in på YouTube. Eller på Bilsport och MCs hemsida och kolla in den senaste filmen som vi gjorde med Mats Johansson.
Mm.
Och som Mats var ju tidigare chef på Bilsport MC.
Mm.
Han är ju pensionerad idag och tillbringar mesta delen av sin vakna tid med att bygga Porsche då i sitt mysiga garage hemma på tomten.
Mm.
Nu var det ett tag som vi var där. Men jag tänker så här, för er som inte har sett den här lilla filmen så tycker jag att ni efter podden kan surfa in och kolla på den. Och när ni ändå är inne på YouTube så kan ni också passa på att kolla på alla gamla filmer som du och jag har gjort tillsammans med Bilsport MC.
Man får lite sommarkänsla.
Ja, vet du hur många filmer som vi har gjort ihop med Bilsport MC?
Nej.
24 stycken.
Va?
Mm. Det är ganska mycket det.
Det är nästan 2 år.
Ja,
film.
Ja.
Om man tar en film i månaden.
Ja, men ni gamla lyssnare får väl ha lite överseende med att vi tjatar om våra gamla filmer. Men vi får hela tiden nya lyssnare. Så jag tänkte att för deras skull så kanske det ändå kunde vara kul att upplysa dem om att vi har gjort en hel del små korta filmer som handlar om den här hobbyn. Och nu är det ju snart jul. Och julafton kan ju vara...
Tråkig.
Ja.
Eller kul.
Men det kan ju vara perfekt att smita undan på julafton när släkten blir lite väl påfrestande. Och så lås in på toaletten och så kollar ni lite gamla dealen med bilen filmer
istället. Ja, okay. Den längsta gjort är typ en halvtimme, men annars brukar det vara typ en kvart.
Var den inte ännu längre?
Kanske 40 minuter. Ja. Vi gjorde en långfilm.
Ja. Det var man lite så här throwback Friday kan vi kalla det.
Ja, det var mysigt. Ja. Men du brukar ju köra så här... Veckans bil presenteras av Bilsport och MC. Ska jag göra det den här veckan?
Jättegärna.
För jag tänker att jag har en bil som är helt... I'm in love. I mean, min AEV Ram levererar ju alla dagar i veckan.
Mm.
Bortsett då från att jag precis har köpt en pissig, tråkig Lexus som inte drar någon bensin.
Mm.
Men jag mår så bra i den här Ramen. Då, utom när det kommer till bränsleförbrukningen. Men det är någonting... som är generalbekvämt och helt underbart. Och det är därför jag alltid på något sätt landar i stora, bekväma, rymliga pickupper där man kan lasta saker på flaket.
Mm.
Men det finns också fortfarande ett hål inom mig där jag saknar min Restomod Wagoneer så himla mycket. För vintage aesthetics, det går liksom inte att få längre. Men då har jag sprungit på den optimala bilen.
Aha, för jag tänkte precis säga att det hålet kommer aldrig gå att fylla igen. Först du bygger en till.
Ja, eller en annan.
Gud, modifiong. Är det en subba eller?
Nope.
Nej.
Det var intressant, för jag pratade ju om att ta en 2015 plus Suburban och sätta på en square body kaross. Square body.
Square body. En fyrkantig body.
Och det skulle ju bli en fullständigt magisk bil.
Mm.
Men det är ju någonting med pickisar. Och jag vet faktiskt inte vem som har byggt den här bilen jag tänkte visa för dig nu. Men den ska upp på auktion på Mecham Kissimmee där i USA i januari.
Mm.
Karossen är i mitt tycke den snyggaste pickisen i historien.
Vad är det?
Första generationen 1965 års Dodge D200. Hur snygg är den här pickisen? Men det här är en helt ny bil. Inte helt ny, men nästan.
Vänta, vem följer för att se, lyft upp den här.
Vänta, jag ska visa den bakifrån.
Ja, det är ännu bättre bakifrån. Men får jag se, är det bara en dubbelhytt eller?
Ja,
det var ju...
Och den här har en liten speciell form.
Och färgen, fälgvalet, allting. Den måste vi lägga upp.
Ja, vi ska lägga upp den. För det som är med den här bilen då, det är då att man har tagit... den är ju då, som du säger, den är mellangrå. Mm. Jag vet inte vad den här grå färgen heter, men det är en original Dodge grå färg med vitt tak. Inget lullull. Och det är vita plåtfälgar med en liten dogdish på. Chassi och inredning är hämtat från en 2010 års Ram 2500 Laramie med Cummins diesel på 6,7 liter. Det är en otroligt bra bil. Mm. Jag gillar ju liksom alltså de här Icon 4x4, vad heter han?
Vet inte vad han heter, men
han bygger helt fantastiska bilar. Han tar liksom bygger helt nya chassin, nya drivlinor, allting blir modernt.
Han har nästan gått för långt, men nästan för bra.
Ja, men det är som Singer, de blir så pricey så att normalt folk, det finns inte.
Nej, det är ju Rogan som är råd att åka runt i sån liksom.
Men han brukar ju också sätta på väldigt moderna LED-lysen och sen gör han en gammal inredning med moderna knappar. Det är någonting som inte är 100% lirar. Då tycker jag det är mycket schysstare med en gammal bil när man utifrån bara, wow, vilken estetiskt vacker bil. Och så kommer man in och sätter sig, ja men då är det en modern bil. Ja. Jag älskar den kontrasten, det är kanske inte alla som gör det.
Ja men den är roligare, för den blir lite mer, eller inte snyggare kanske, men det är lite kul att det blir så här, man hoppar in, vad händer här? Tidsresa blir det.
Och så att i den här, då ser den ut så här liksom, inuti. Brunt skinn, modern, liksom, vanlig Dodge Ram liksom. Men då blir det också en bil som är så här, men den här är min vardagsbil. Jag behöver liksom inte tänka på att rutorna immar igen.
Blir ju billigare att bygga också såklart.
Ja, men det är ju ett karossbyte. Det är dyrt, jag bara helvete, för det går en massa timmar, men det blir så jävla snyggt.
Vad var det för årsmodell på
2010?
Ja, men på utsidan
65.
Ja, men det som också man tänker så här, tänk att bygga då en overland på den här. Du kan camper från 65 bakpå. Det blir ju liksom
Men det blir så bra. Och det som också är, det som är svårt med den här typen av konvertering, det är ju detaljerna och helheten. Mm. Detaljerna är svåra, typ så här, vad ska man ha för lysen, blinkers, färgval och sånt där, och hur mycket ska man avslöja på utsidan om att det är en modern bil under liksom. Men sen det kanske som är allra svårast, det är ju helheten, för ofta diffar proportionerna aningen både på bredden och på hjulbasen och sånt där, och då måste man ju liksom trolla, man måste lura ögat liksom med proportionerna för att om man förlänger hjulbasen bara med 5-10 cm ofta så förstör man hela liksom intrycket av bilen, och då måste man lura eller förlänga eller göra någonting som gör att det liksom faller på plats. Och det har de lyckats med på den här bilen, för den har aningen längre hjulbas, men proportionerna är perfekta. Det känns lite, helt ärligt, som att det här är ett sånt här projekt som ja, det kanske är så att det här blir för mig topp 3 drömbil.
Ja, det förstår jag. För det var nog bland det snyggaste i den vägen. Problemet här, om vi nu ska foka på problem, det är att det inte är jättelätt att hitta en sån.
Dubbelhytt,
nej. I Sverige.
Assvårt.
Ja, till och med det.
Jag kan säga så här.
Omöjligt kanske.
Jag har letat. Ja. men det känns som ett så här, eftersom Wagoneren för mig, drömbil, perfekt att restomodda, modern bil under vackraste bilen någonsin utanpå. Men jag började ju tänka på Suburban av det enkla skälet att jag får inte riktigt plats i en Wagoner.
Nej.
Alltså inte för att jag är tjock, utan för att vi är många i familjen. Ja. Men en pickis, en full-size pickis, modern.
Dubbelhytt.
Ja. Det är något väldigt, väldigt
plus att den skulle ju också fylla en funktion i att den också skulle gå overlända.
Ja. Exakt.
Så då blir det liksom three in one kan man säga. Som en jävla kinderägg.
Ja. Vi lägger upp bilder på Insta.
Det gör vi.
Vet du vad vi ska runda av med den här veckan?
Jag gissar att vi ska prata lite Hansen innan vi säger tack och godnatt.
För vet du vad de har just nu?
Någon får man rabatt va?
Hela december så har de upp till 22% rabatt på elskotrar. Och det var lite otippat kan man väl säga. Elskotrar på Hansen Racing. Ja. Vad
är det? Nej, men det är inte så konstigt. Nej. Det är ju för depåerna.
Det, och vet du vilka som säljer dem?
Nej.
Ja, det är Hansen Racing som säljer dem. Ja, men vet du vad det är för märke på dem?
Nej, ingen aning.
Sparko.
Kul.
Alltså bälten, handskar, raceprylar. Ja. Så det är små race-elskotrar. Kolla. Och de finns i massa olika färger.
Ja, just det.
Och de är hopfällbara så att man kan liksom bara slänga in dem i bagageluckan. Mm. Och jag vet inte vad räckvidden är, men alla som bor i Stockholm och kör de här Voi, man vet ju att det är ju bra tryck i dem där nu för tiden. Men det här är asschyssta små elskotrar och som då har kostat 6430 och nu säljer de ut dem för 4991 spänn.
Ja, men det är bra. Dels kan du använda den till dagligdags men också att skjutsa runt ditt fetascher när du är i depån på Mantorp.
Ja, det är ju riktiga depåhojar. Mm. Men perfekt julklapp.
Verkligen.
Till sonen. För man vill inte ha en...
Eller dottern.
Eller dottern.
Som man måste säga.
Ja, nu för tiden. Ja. Skärat. Men... framförallt att det är ett fränt märke, Sparko. Alltså det är ju tuffare att ha en sån än att ha liksom en no brand made in China. De här är väl säkert tillverkade i Kina också.
Såklart de är.
Men gå in på hansenracing.se och köp en elskoter till dig själv eller till någon annan i familjen i julklapp.
Ja, det får ni.
Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
Trevlig helg på er.
Fan, det var kul att prata.
Ja, det var det.
Vi
kan ju fortsätta prata efter.
Nej, jag tycker nu är vi knäpptysta. Ah. Hej på er.
Hej.
Hej.